Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Så howdy, mahogny och välkomna tillbaka till Room Service och Jeans Vault del 2. Jag tänker egentligen bara kasta mig rakt in i det idag för alla som undrar och vill veta hur jag gör detta med Jeans Vault och varför och hur jag har hört musiken och så vidare. Ni får lyssna på Vault del 1, för där förklarar jag i början lite av varje som jag tycker är skoj. Och ni som lyssnar på detta nu, jag behöver egentligen inte säga det till er, för ni kommer märka det ändå, men där är ju folk som har köpt The Vault och som inte vill bli spoilade och så vidare, så de har ju inte så många poddar att lyssna på nu inom det närmsta, så därför kommer det snart en ny podd med något helt annat innehåll också, som en liten fräckis. Och om ni inte såg det i helgen på Facebook eller så finns ju Alex Room Service numera på Spotify, vilket naturligtvis är väldigt glädjande, eftersom Spotify är en schysst kanal att nå ut i. Vissa rykten gör dessutom gällande att man får 4 öre per stream eller någonting. Så in och streama med er, så kanske jag snart får ihop till en kebab. Och det hade varit trevligt. Nåväl, Jeans Vault nummer 2. I Vault nummer 1 så behandlade jag alla de gamla låtarna. Riktigt gamla, alltså 70-talet och de ännu tidigare låtarna. I Vault nummer 2 nu så tänker jag att vi behandlar den mappen som i min lilla värld heter 1980-89. Många av datumen är gissningar baserade på trumljud och baserade på ljud i allmänhet och det lilla vi vet om vissa låtar. Och lite är baserat på vad som står i Jeans bok och kommer därför med all sannolikhet att ändras efterhand som mer fakta kommer fram. Detta är den i särklass bästa mappen, och med det vill jag då lägga in brasklappen att jag tycker ju att Jeans 80-tal är ett fruktansvärt bra 80-tal. Jag är väldigt förtjust i hans låtar från 80-talet, framförallt låtarna på Crazy Nights och Heart in the Shade, men även Asylum. Kanske inte lika mycket Animal Eyes och så vidare, men speciellt sena 80-talet, och därför när jag lyssnade igenom och kronologiserade alltihopa så skulle det snart visa sig att 70-talet var tråkigast, för det hade jag hört så pass mycket, och det jag inte hade hört var ändå, det var sådär demolåt av Calling Dr. Love eller Charisma. Ja. Jag tycker det är roligare med outgivna låtar då. Och 90-talet var det mest intressanta, för det är en mapp att gå igenom som kommer att ta en stund. 80-talet däremot, det är här jag lyssnar och faktiskt, speciellt mot slutet av 80-talet, är där jag njuter av musik, jag njuter av låtar. Jag skulle kunna göra en skiva på 10 låtar. Gene Simmons unreleased solo album som faktiskt skulle få betydligt mer speltid än många andra av deras officiella alster. Det är förälskelse nu när det är ny musik också, såklart. Men det finns någonting i hans 80-tal som jag är förtjust i. Nåväl, vi börjar från början och vi börjar med 2 låtar som jag faktiskt har numrerat eller daterat till 1979-80. För det är lite oklart såklart om det är det januari 80 eller december 79 och så vidare. Men första låten i denna mappen, Just Like the Movies nummer 1. Skriven av Gene och jag tror det är Stephen Bishop eller någonting. Jag har gissat datumet baserat på ljudet, på stämningen i ljudet. För jag tycker den har en liten feel som Feel Like Heaven har, som vi kommer till senare. Men det vi har i låten som daterar den till tidigare än våren 80, det är att där är delar av She's So European i denna låten. Även några av de äldre delar, men den kommer ju senare, den skivan. Men She's So European är alltså inte skriven ännu, utan kommer att använda sig av snuttar ur Just Like the Movies nummer 1. She's a European släpps på skiva i maj 1980. Så på det sättet kan vi säga att det är i alla fall innan maj 1980. Logiskt. Nästa låt heter, som jag också har döpt till 79-80, heter Sweet Temptation. Det här var första gången som jag, om vi nu går kronologiskt, var det första gången som jag trillade av stolen lite. Det här är alltså i låten Only You på The Elder, så har vi partiet med I can't believe this is true. Det är denna låten. Så den är långt före The Elder. Det är en egen låt och det är versen. Det som då blev en brygga i Only You. Sen kommer det en refräng som är rätt så dålig. Men jäklar vad fräckt det här är. Det här är sån ytterligare en anledning att köpa boxen. Det är att där är såna här grejer med. Verkligen skithäftigt. Och vi kommer att återkomma faktiskt till The Elder här inom kort. Ser jag nu när jag går igenom listan här lite snabbt med mina ögon som är alldeles i huvudet. Tredje låten 1980, daterad av Gene själv och ja, kan väl vara så. Dorothy L'Amour. Han sjunger om något, någon tjej där och jag tror det är en skådespelerska. Lite oklart. Undrar om det är en känd skådespelerska. Jag har aldrig talat om henne. Jag har ändå rätt så bra koll på sånt. Gammalt mög som han gillar. Nåväl, Dorothy L'Amour, en rätt så tradig låt med medlemmar från Spiders som backar honom. Och i Spiders var väl Anton Figg med, om jag inte rakar hästen i motvallsriktning. Så där har vi ju en liten Kiss-koppling och har vi inte det så kunde vi haft det. Och det är ju lika roligt som att ha det, fast nästan. Så Dorothy L'Amour. Det är ingen märkvärdig låt. En outgiven låt, den hade inte platsat på vare sig... Kanske eventuellt med lite skohorn passat på hans soloskiva. Men den hade inte platsat på varken Dynasty eller Unmasked. Så det var nog mest för att det var kul. Nästa låt är en väldigt gammal låt som heter My Lorraine. Anledningen att den ligger i denna mappen är att han spelar in den 1980 i sitt kök. Han sitter och sådär fipplar lite på en gitarr och så kör han denna låten som är knappt 2 minuter lång. Det är alltså egentligen en 60-talare. Den borde varit med i den här allra första mappen 60-60-70. Men eftersom den är inspelad 80, det här är ju sånt jag sliter med. För er är det här kanske ingenting och vem fan bryr sig. För mig är det 3 dagars ångest. Ska den vara i den gamla mappen för att låten är gammal? Eller ska vi ta då, den är ju konkret inspelad 1980 kanske. Och då bör den ju vara i 1980-mappen. Hur ska vi göra det här? Och 3 dagars ångest. Men nu ligger den i 80-mappen och där får den ligga. Tills jag ändrar mig och lägger den i den andra mappen. Men det kommer jag inte säga till för det kommer ingen att märka ändå. Det är ingen märkvärdig låt, det är Gene och hans gitarr och den tar snart slut. Och vi hoppar in i en låt jag hade förhoppningar på. 5:e låten i mappen, Queen of Hearts, Gene Simmons och Pepe Castro. Det kunde ju varit en riktigt bra Unmasked låt detta. Pepe Castro är inblandad i låtar, Genes låtar på Unmasked, men... Nej, den lyfter inte riktigt. Kul med en utgiven låt, roligt att Pepe Castro och Gene skrev en låt till... Peppi spelar keyboard och jävlar han spelar keyboard för det här är en väldigt keyboardorienterad låt. Men roligare som kuriosa och outgiven låt än som en faktiskt bra låt. Sådär, typ. Sen så knallar vi in på redan släppt material, You're All That I Want. Jag tror Gene på Vaulten skrev att den hette You're All That I Want, All That I Need eller någonting, men det heter den inte i boxen och boxen kom före. Och det är ju All That I Want från Unmasked-skivan, det hör vi. Det är lite, lite bättre ljud på denna. Det är samma, exakt samma version, alltså samma demo, men den är kortad med 12 sekunder. Tänka sig så skoj. Och om man frågar Julian så är den inspelad 1977. Jag tycker det låter lite otroligt. Jag tycker inte ljudet är 77 alls. Jag kan ha jättefel om detta. Och då får jag väl återkomma och ändra mig. Men jag har satt den som 1980. Det står 1980 i boxen 2001. Vi har inte den i någon tidigare variant. Så att han har jobbat sig fram till den vad vi vet och så vidare. Så att nej, jag sätter den som 80, tidigt 80 inför Unmasked. Jag tycker det är en lite... Gene, skriv några låtar till skivan. Jag har annat för mig med Cher och Diana Ross. Skriv några låtar. Och så gjorde han det och så blev det denna bland annat. Så känner jag. Kan vara fel. Nu så. Nu blir det roligt här. Nu hoppar vi in. Jag ska bara rätta till ryggen lite. Nästa låt, det är den första som heter 1981 och den heter Am I Losing My Mind. Den kan vara 79-80 denna också, men Gene har daterat den som 81. Vi har den på ett dokument om The Elder-skivan från 1981. Alltså då innan The Elder blev ett konceptalbum med stråkar och barnkörer. Så Då hade man ändå lite idéer och det finns ett dokument som är avfotograferat i auktionsboken där vi kan läsa låttitlar som Only You, Nancy har för mig med där också. Ja, det är några låttitlar som vi känner igen. Och sist i den listan är Am I Losing My Mind? Och det är en lite... Om vi tänker oss att Journey of a Thousand Years knyter ihop Psycho Circus-säcken, så utan att likna varandra låtmässigt så är Am I Losing My Mind en låt som knyter ihop The Elder eller Only You-säcken. För det är Only You fast i en snabb variant, nästan lite disco-variant. Och den skulle då varit sist i enligt den här väldigt, väldigt handskrivna tracklisten, så låg denna sist. Och då kanske den hade knutit ihop den skivan som ju inte kom då, utan som de bara funderade på. Ytterligare en sån här trilla av stolen grej som Gene bara har kastat in på någon av diskarna. Men för oss då som vill förstå och analysera och lyssna och sådär, så är det bara jädrar i min låda. Så fräckt. Inte lika fräckt, men ändå lite kul äntligen, det är att nästa låt i min lista heter 1981 och Feel Like Heaven. Vi hade 40 sekunder eller en minut sen innan som låter som Gene och en trummaskin, där han avslutar med I want to wrap your steaming piss flaps around my nose. Vi har aldrig haft hela låten, utan det fick vi ju vänta på Peter Criss Let Me Rock You-skiva, för han spelade in den där och körde den live sen med Balls of Fire 1986, när sångerskan i bandet inte ville köra Kiss-låtar, utan för hon ville att de skulle slå igenom på egen hand. Gick ju bra. Feel Like Heaven, 3 minuter, hela låten. Ja, det låter som Feel Like Heaven, hela låten. Och mycket mer än så är det inte. Det är ju ingen jättebra låt. Däremot så är det väl så att vi har några textrader i den som vi fick i en annan dålig låt, nämligen I'm an Animal på Sonic Boom-skivan. Textraderna... Nej, jag kommer inte ihåg dem nu. Strunt i det. Ni kan jämföra själva. Det är ju roligt i alla fall att Gene skrev en demo, Peter Criss spelade in den, han spelade den live med Bars of Fire, och 23 år senare så fick vi några av låtarna live med Gene själv, fast i en helt annan låt. Det är ju den här cirkeln av Kiss-mytologi som försvinner från en cirkel som blir en romb och sen blir den en triangel. Och sen blir det tråkigt att prata geografi. Så vi hoppar över till nästa låt. 1981 igen, sista på det året, enligt min lista som jag själv har daterat och skrivit i mitt textdokument. Only You. Tidig variant av låten på The Elder. De flesta elementen är på plats. Den går lite snabbare. Eller rättare sagt, den har trummor i 2-takt istället för 4-takt. Ja, ni som fattar, ni fattar. Istället för att det är och bas och virvel, bas och virvel, så är det virvel, 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 virvel. Ja, det heter säkert något jättefint, och det är säkert någon som kommer skriva detta i någon tråd på Facebook. Jävla besserwisser. Only You här är inte speciellt märkvärdig, för här har vi redan blivit knockade av Sweet Temptation och Am I Losing My Mind. Så när vi då nås, när vi kommer till Only You, absolut, det är ju en äldre demo. Hur många sådana har vi? Ni vet ju om att en av mina absoluta favoritdemos någonsin är instrumentallåten från 1981 som kallas för The Difference Between Men and Boys. Så att jo, jag trillade inte av stolen, men jag gled ju onekligen ett par centimeter fram i ren eufori när jag hörde denna också. Och den är lång, den är över 4 minuter, 4,5 minuter lång. Så skoj, 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 trevligt, trevligt, trevligt. Nu skuttar vi rakt in i 1982 och It's Gonna Be All Right. Denna har de flesta av oss hört i många herrans år. Den brukar ligga med på en kassett kallad Asylum Demos, men är alltså inspelad 82. För den är inspelad, det är en av de första låtarna som Gene skrev med han Michael eller Mikael Japp, inspelad i hans kök med en trummaskin. Men det här är information vi har fått reda på senare, så det är inte fel att den har, det är fel, konkret fel att den har legat i Asylum Demos, men det var ju rätt då, så vi får ju vara glada att vi har fått reda på annat nu. Den är från 82 och det var en av låtarna som lades på en kassett som Gene gav till Heavy Pettin. De var förband till Kiss någonstans, 83 va? på Creatures eller Lick It Up eller något sånt. I alla fall gav han dem en kassett med lite låtar som de kunde spela in. Det gjorde de aldrig. Ingen märkvärdig låt alls, men vi kommer tillbaka till den, såklart. För det är Eugene, det är ju Kiss Per Gessle. Så vi kommer att prata om den alldeles om en liten stund igen här. Nästa låt, 1982, It's My Life. Hade man ju en förhoppning, för den har ju funnits ute i alla år, eller många år också. Inspelad för Creatures, eller demad för Creatures i alla fall. Och nu tänkte jag att okej, men då får vi en ordentlig version i alla fall. Nej, han har väl använt samma kassett som vi hade. För den låter lika... Alltså, den låter inte illa, men den låter okej. Sådär, kassett från 82 liksom. Ingen master alls, utan sjätte generation eller fjärde generation. Och när han då ändå höll på att inte använda sig av mastern så passade han ju självklart på att klippa bort lite. Så det tog bort trumgrejerna, någon trumgrej i början. Men pitcha om den lite så att den är ändå samma längd som den vi hade sen innan, som då hade mer trummor i början. Så lite klipp och lite pitch, men It's My Life, det är en bra låt i grunden. Jag tycker inte den är så jäkla bra som hela världen vill säga. Och att den skulle platsat på Creatures är ju bara en lögn. Den har ju inte alls den tyngden, utan den hade platsat bättre på Psycho Circus då, tycker jag. Men ja, det är en okej låt, absolut. Och roligt så att den har levt i många år. Men ja, jag hoppar inte så högt i alla fall. Nästa låt, 1982 igen. Och här blev det ju väldigt, väldigt intressant. Legends Never Die. Wendy och Williams-plattan snackades i många år om att det var ju gamla Kiss-demos. Hon la på en ny sång och sen så förnekar man detta och så vidare. Sen släpper Gene sin version av låten och förutom att han då naturligtvis har klippt om den och haft sig så är det ju på kornet exakt samma version som är på Wendy och Williams-platta fast med Gene på sång. Alltså verkligen. Utringning av akustisk gitarrton är med, något litet, om det är något spelfel eller vad det är med och så vidare. Det enda som händer är att det är någon splice vid solot som, och det här var en av de absolut första låtarna jag lyssnade på när jag fick The Vault, för jag ville höra just det här, var en av grejerna som hade spökat för mig om det var samma som skivan. Så då skrev jag att det är en underlig splice, men vad vi vet nu då är att de har ju klippt om och klippt fram och klippt tillbaka och haft sig. Så att därför går inte denna låten i samma sekvens som Wendy och Williams, utan vers och fräng, sen händer det lite grejer och det är där man har börjat klippa liksom. Men det är Gene och det är Eric Carr på trummor och Mickey Free på akustisk gitarr och Gene spelar väl både bas och gitarr och sjunger här då på demon. Och det är alltså Kiss-demon som ligger på Wendy och Williams. Hon har bara precis sjungit in egen röst. Då kan vi ju ändå dra slutsatsen nu med fog för det att de andra Kiss-låtarna också är Kiss-demos. Thief in the Night, Eddie Jean och Eric Carr på den också. Till exempel. Och så vidare. Jättespännande och en liten pusselbit som gjorde i alla fall den bilden lite, lite klarare. Sen hoppar vi till... Det ser jag ju nu här att denna borde faktiskt legat ovanför om vi ska vara riktigt kronologiska. 1982, Something Seems to Happen at Night. Skriven av Adam Mitchell. Adam Mitchell var även med och skrev Legends Never Die. Och därför borde denna varit före, för Something Seems to Happen at Night. Det är den allra första låten som Gene sjöng in med Adam Mitchell. Han har skrivit hela låten och spelat in den. Och sa till Gene, kan vi inte göra någonting på denna och spela om den? Och Gene sa, den är perfekt som den är, jag lägger bara på min sång. Och den är faktiskt, förutom att ljudet är överdistat, tyvärr, så är det en skitbra låt. Det är Gene på 80-talet, de här ödesmättade Naked City, Good Girl Gone Bad, stuket While the City Sleeps, som jag är så otroligt förtjust i. Och även om han då inte alls har skrivit låten själv så har han det i rösten. Jag tycker bara det är så himla synd att de inte hade en lite bättre kopia eller något, för att den är lite, lite överdistad när man lyssnar på den. Men ja, vi får ta det för vad det är. Det kanske inte finns något annat. Det var väl en dålig tejp och de tänkte väl inte då att 40 000 år senare ska någon lyssna på detta. Det är alltså den första låten som Adam Mitchell skrev och som Gene sjöng in. Så därför ligger den fel i min lista. Så den, om ni nu skriver ner kan ni själva vända plats på Legends Never Die or Something Seems to Happen at Night. Om ni vill. Och om ni inte vill så är det helt okej. Okay. Jag kommer inte att klandra er. hur ni än gör. Sista låten 1982, gissat, helt gissat datum, You're My Release, You're My Reason for Living, och med efterskriften 4-track. Jag har gissat att det är från 82, därför att den låter som demos gjorde 82. Det är med Mitch Wiseman, och vi har ju redan varit inne på denna låten på 70-talet, och vi kommer ju återkomma till den gång på gång. Framöver också. Typisk variant av låten, inget märkvärdigt, no alarms, no surprises. Nu scrollar vi i textdokumentet. Vad hittar vi väl där? Jo, nu börjar det ta fart här. Det är inte riktigt fart, men it's a small fart. The big fart is coming. 1983, första låten jag har där är Lonely is the Hunter. Ja. Jag brukar skämta om den låten när jag var yngre, att det är den sämsta låten som Kiss har spelat in alla kategorier. Fortfarande tycker jag det är en tråkig låt. Den är inte sämst längre, men det är inte heller den jag tar fram och lyssnar på. Bara den låten en tisdag eftermiddag när jag känner för att lyssna på något bra. Däremot lyssnar jag på den när jag lyssnar på hela Animal Eyes. Jag hoppar inga låtar på det sättet, men nej, ingen favoritlåt. Det blir ju till och med en B-sida på, vad är det, Heavens on Fire-singeln? Ja. Vem som tänkte och hur de tänkte, det vet jag inte. Och ingen tänkte väl. Det är väl det som är problemet. Nästa låt är den första av två i samma tema. My Babe. En kort grej som Eric och Gene skrev och spelade in på sommaren 83 på ett hotellrum i New York. Jag tror det är riktiga trummor, så jag vet inte riktigt det där med hotellroom. Och vi kommer till det på nästa låt också. Gene har skrivit det, så jag har skrivit det här också. Men riktiga trummor, jag vet inte. Fick man ha med det in på hotellet? Lite oklart. Den är bara 1,43, händer inte så mycket. Däremot låten efter, mycket intressantare. We Won't Take It Anymore. Sommaren 83, hotellrum New York. Det är alltså den låten som vi har haft som Asylum-demo i många herrans år. Lite bättre ljud, tror jag. Men den är omklippt, så att istället för att den börjar med början så börjar den med refrängen. Man hör hur dåliga klippen är här. Riktigt, riktigt usla klipp är det. För du hör, Gene har nog någon form av 4-track på denna och har lyckats muta sin röst. Så att den börjar med refrängen, we won't take it anymore, fast du hör inte sången, men du hör den ändå långt bak liksom. För är det en 4-track han har spelat in det på, då har väl sången läckt in på andra kanaler. Så det är en liten sån, en liten fake demo som vanligt då, men officiellt släppt i alla fall. Nästa låt 1983, den också, Take It Like a Man nummer 1. Kommer också från tejpen som heter Asylum Demos. Samma version med mycket bättre, eller mycket bättre, men bättre ljud. Men man har passat på att klippa bort introt som är 10 sekunder långt eller någonting. Så att, ja, det är som vi har vant oss vid det här tiden. Ingen märkvärdig låt, Take It Like a Man. Ni kan säkert lyssna på den gamla versionen, alltså den gamla Asylum Demon. Ligger på YouTube och lite sånt. Så både den och We Won't Take It Anymore kan ni säkert ut på tuben och hitta. I varierande kvalitet såklart, men och inte boxvarianterna då, eller voltvarianterna. Sen kommer det lite skäll, och jag ska förklara varför det här är fel. Secretly Cruel, nu har vi hoppat framåt lite i tiden. Jag har satt denna som 1984-85. Secretly Cruel är ju med på Asylum, som vi alla vet, och vi har haft den som en Asylum-demo tidigare. På kassett och så vidare. Denna versionen har vi aldrig haft på någon demo. Den är helt ny för mig och för de flesta och alla skulle jag gissa. Och då ska vi förklara här. I Gene's Vault så står det att den är inspelad 1981. Nej, det är den inte. Gene's Secretly Cruel demo, alltså Vault-demon, det är en färdig version av låten. Den är i princip färdigskriven och ska bara spelas in i studio istället för hemma hos honom eller vad det nu är spelat. Den låten vi har haft sen innan, sen länge, som är daterad 83-84, det är en tidig Secretly Cruel demo med massor av element som inte kom med i den slutliga produkten, men ändå grundstommen och så vidare. Så att denna helt färdiga produkt skulle vara skriven, inspelad 1981, det är bara påhitt. eftersom den i vilket fall är inspelad efter den vi redan hade. Och den är inte inspelad 81. Ingen av de här låter som 81 heller. Vad hände då 1981? Gene köpte sin bandspelare. Han köpte en sån här Tascam eller vad de heter. Och jag tror att han tänker att om jag köpte den då så spelar jag in låten då. Så det är ju på sitt sätt ett logiskt felsteg, precis som när kungen sa Arboga i, eller Örebro i Arboga. Det är ett logiskt felsteg, men det är inte rätt. Denna Secretly Cruel, det är alltså i princip en färdig produkt och den är inte inspelad 81. Jag har satt 84-85, jag gissar sommaren, hösten 84. För sen spelade Gene in Runaway och höll inte på med demos och musik och annat trams. Så var det väl. Eller så spelade han in Runaway någon annan gång. Det där tog jag bara helt ur luften. Så det får ni kolla upp och så får ni skriva det på en internetsida som jag inte tänker titta på. Eller på, som jag kanske ser ändå. Det vet man aldrig. Varför. Nåväl. Nästa låt i listan 1985 och är den enda låten som jag har daterat dit. Gene har skrivit Trial by Fire och alla känner såklart igen Trial by Fire. Det är låten som kom på Asylum. Problemet är att demon heter Live Fast, Die Young. Det kan man ana dels om man har läst gamla intervjuer från den tiden att vi har skrivit nya låtar och en av dem heter Live Fast, Die Young. Eller så kan man lyssna på låten och höra när man i refrängen sjunger Live Fast, Die Young och inte Trial by Fire. Det här torde vara enkel matematik för de allra flesta, men Gene jobbar inte riktigt på det sättet, så att han döpte den till Trial by Fire. Men nu vet ni bättre och den låten heter Live Fast, Die Young. Och så kan man inom parentes skriva Trial by Fire. Så ger man honom det. För den blev ju det sen när den blir inspelad och klar. Ibland är jag så rolig så att jag sitter och fnissar lite själv. Och det ska man klippa bort efteråt, har jag hört. Sista låten från 85, eller andra, när Kiss spelade i Atlanta vid nyårsafton 85-86 på Asylum-turnén så var de tydligen bjudna på någon slags fest efteråt, men Gene, Eric och Bruce struntade i det och hoppade in i en studio istället på natten, enligt Genes bok då. Ja. Vi tar det som för vad det är, men den här låten inspelade runt nyår 85-86 i Atlanta och heter Hunger, en helt outgiven låt. Bruce menar på att den här inspelad med lite tanke på kommande skivan Crazy Nights då. Schysst låt, schysst 80-talsstuk. Och när Bruce gör entré här i demoland så lyfter vi. För nu blir det åka av här alltså. Nästa låt är inspelad i november 86 enligt gamla dokument där vi faktiskt döpte låten till No Mercy. Den verkar heta Have Mercy Baby eller Have Mercy för att Gene har skrivit det i The Vault och han sjunger det i den. Det kan ju vara så, det kan ju vara en gammal intervju från 86-87 där man nämner lite låtar. Vi kommer till fler strax. Och så har han sagt Have Mercy och så har intervjuaren skrivit No Mercy och så har det blivit faktum. Så kan det absolut vara. Faktum är att de sjunger Have Mercy Baby. Och att den är inspelad. Och att vi inte visste det förrän The Vault kom. Att har den blivit sådär ordentligt inspelad. Det har den. Och det är en riktigt bra låt. En riktigt skön Gene. Sådär. Mellan Crazy Nights och Asylum-låt. Precis som nästa låt. Chrome Heart. Har ingenting att göra med Heart of Chrome på Revenge. Återigen. Gene och Bruce Kulick. Demolåt inför Crazy Nights. Som. Ja. Hade platsat där och nu när den inte är med där så är vi glada att vi får höra den ändå. Jag kan alltså inte nog understryka hur bra jag tycker de här låtarna är i jämförelse med en Secretly Cruel demo eller en dålig kassettinspelning på någonting. Och det här är ju hyggligt producerade demos också. Så att, och också då Bruce på gitarr, då blir det ju bra automatiskt känns det som, för det han... Han höjer ju kvaliteten på inspelningar bara genom att ta fram plektrumet liksom. Mm. Chrome Heart alltså, och den har jag döpt till bara 1986. Precis som nästa låt som heter Nine Lives. Det är Gene och en kille som heter, vad heter han, David Sigerson eller någonting Sigerson. Jag tror han köpte låten av Sigerson eller sådär. Det är inte så mycket collaboration som det är att han har bara pillat lite i den och fått kalla den sin. Precis som med War Machine och andra låtar. Det här är en lite mer oansenlig låt som inte på något sätt kunde förbereda mig för nästa låt. Det är en otgiven låt, alltså då, Nine Lives, och på så sätt kul att lyssna på, men det är inte den bästa av de här, utan nästa låt. Nu måste jag andas lite bara, känner jag, för catch my breath. Nästa låt hade jag först döpt till 88-89, men enligt The Vault-boken så är den från 86, och det kan vara, båda kan stämma. Låten heter Promise the Moon. Eventuellt så heter den Promise Her the Moon, därför att han sjunger det i refrängen. Och det var en sån... När jag fick boxen så var det inte den första låten jag gick till. Jag känner inte till titeln alls. Inget som har cirkulerat. Inget jag vetat någonting om. Så jag, till slut så en dag så satt jag och slölyssnade lite. Vad då hade jag gjort lite sådär. Lagt några låtar i rätt mapp och funderat lite. Så bara, ja, kolla denna. Undrar vad detta är för någonting. Det ska vara en 80-talare, så det är ju kul. Och på bara första tre ackorden så rycker jag till. Och när vi kommer till versen så inser jag att detta är ju den gamla The Elder-demon som jag då har älskat och vårdat så ömt i hjärtat i alla år. Den instrumentala demon, The Difference Between Men and Boys is the Size of Their Toys. Det är ju ingen korrekt titel, men den heter det på bootleg-vinylen och den har överlevt i det namnet. Men det här är alltså en färdiginspelad 80-talsvariant, inspelad med Black and Blue. Så det är Tommy Thayer på gitarr och Dennis St. James, eller vad han nu heter på, ja, vad han nu spelar. Kanske till och med Bruce med och spelar lite. Och det här är kanske en av de bästa Gene-låtarna jag någonsin har hört. Jag har funderat på om det är så att om chocken över att äntligen få höra en färdig variant faktiskt då övertog låtens kvalitet. Jag har ju ändå älskat låten i alla år, i 30 år liksom. Men jag har lyssnat igen och bara nej, ingenting Gene har skrivit innan eller efter når mig lika mycket. Det här är så in i bombens bra. Så att om bara en enda låt läcker ut från The Vault så hoppas jag att det blir denna. Det är... återigen, den här skjutsade upp möjligheten att köpa boxen lite. För det här är anledningen till att jag gör det jag gör. Det är för att ibland så dyker det upp en sån här, eller en soundboard från 74, typ Cleveland, som man inte visste fanns. Ibland så bara kommer det någonting som knockar världsbilden. Och det, då kan man tugga i sig 32 olika varianter av Bad Bad Lovin' eller en riktigt dålig audience tape från Norfolk 1988. Då kan man tugga igenom sig och ändå tycka okej, för att guldkornen finns där. Och i detta fallet heter guldkornet Promise the Moon och är den sista låten som jag har lagt på 1986. Min högsta önskan i livet just nu är att alla ska få höra den någon gång. Och det ska jag berätta för Gene efter tillfälle. Spela den live, ska jag säga till honom. Och så ska han säga, vad är det för något? Har jag spelat in det? Var den bra? Nu går vi fort fram här. 1987, ytterligare en pusselbit. Vi läste i tidningen... Var det okej? Okay? Ja, det kanske det var. Det var någon intervju med Kiss från 86 i alla fall, eller tidigt 87. Nej, det var sent 87, för det var innan Crazy Nights-plattan släppte, som vi läste att de hade... 12 låtar inspelade och de släppte 11. Den 12:e var en, eller om det var 11, de släppte 10. Ja, matematik är ju inte min starka sida. En låt var inspelad som inte kom med och den heter Are You Always This Hot? Och den har vi aldrig hört. Vi har fått den nu, tyvärr är det nog inte studioversionen då som är för skivan, utan det här är Gene's demo med Adam Mitchell. Och tyvärr är den okej. Den är inte så bra som de andra, så det var fullt riktigt att de tog bort denna. Till förmån för de andra låtarna som faktiskt kom med. Därmed inte sagt att den är usel och den är framförallt väldigt rolig att höra äntligen. Så kan vi bocka den ifrån listan också. Tillsammans med nästa som också var en sån som vi visste redan 86 tror jag. Att Gene och Eric har skrivit en låt som heter Dial L for Love. Därför blev det ju, den läckte ju heller aldrig ut. Och den här är nu, den här har vi spelat in på demo och kommer nog med på Crazy Nights. Annars kan någon annan spela in den, sa Gene, för det är en så pass bra låt. Det gjorde ju aldrig någon, och det enda vi har hört av den, det var på den här Eric Carr Unfinished Business som kom för några år sedan. Då hade de hittat en instrumentalkassett där den låten var med i typ 2 minuter eller någonting sånt. Och då lade de med det, och då tyckte man, ja, nu har man hört den. Det var ingen märkvärdig grej alls, men det är synd när sång saknas också, för man får ju inte hela bilden då. Och den gör mycket, för det här är en riktigt bra låt, Dial L for Love 1987. En riktigt bra låt som faktiskt hade platsat på Crazy Nights, skulle jag nog tycka. De kunde ha tagit bort Thief in the Night, haft med denna istället i en riktig Crazy Nights-produktion. Så hade jag varit jättenöjd. Och så då hela låten 3.42 och naturligtvis med sång. Så, ja, trevlig låt och skoj, skoj, skoj. Nästföljande två, Good Girl Gone Bad och Hell or High Water. Där gör vi inga stora gester, det är typiska Gene-demos rakt av. De låter som det som kom på skivan. Där är en riktigt usel edit på Good Girl Gone Bad. 3 minuter in och 11 sekunder så har man, hör man att där har de klippt av någon anledning. Det var väl någon som fick en fis på tvären. Det är två fina låtar. Jag är väldigt förtjust i de båda två på Crazy Nights-skivan. Men som demos var de mer, ja ja, Gene testar och vi, sen kom de på skiva. Sista låten 87 har jag döpt till 87 och heter Suspicious. Den är också inspelad med Black and Blue-gänget. Bra utgiven låt, var nog inspelad för Black and Blue. Alltså jag tror både denna och Promise the Moon och någon till faktiskt är för att Black and Blue skulle spela in dem och sen strunta dem i det och så vidare. Så det är därför Gene sjunger på dem. Men jag gillar den jättemycket. Skönt ljud på de här, för nu börjar det bli bra kvalitet och allting, riktigt bra ljudkvalitet, producerade demos liksom, som faktiskt då låter lite som Hot in the Shade, som ju är en enda stor lång demoskiva, eftersom de aldrig kom vidare från den studion. Så den är bra, absolut. Trevligt, trevligt. Nästa låt, det är sån här, datum, finns inget datum, finns ingen anledning egentligen till varför jag har lagt den här. Jag har skrivit 87, 88 eller 89 och den heter Sticky Goo. Låter lite som New York Groove, det är Gene som bara testar lite idéer. Den kan man inspela när som helst. Det kan man se en tida grej, ligga varför en hårddiskinspelning 2001 eller 2007. Jag har ingen aning egentligen. Jag har skrivit gissat datum enbart baserat på någon slags känsla. Ja, då var det väl någon slags känsla. Jag har bara lyssnat ett par gånger, det är verkligen... Det här är ju inte ens en låt, det här är mer en... Något annat spännande. Kul i poolen. Sakta men säkert börjar vi närma oss slutet på mappen här och vi går in i 1988. All You Want's a Piece of My Heart. Heter den i The Vault. Jag skulle ju tro att All You Want Is a Piece of My Heart låter trevligare, men jag följer vad Gene skriver där. Vem vill veta? Adam Mitchells låt, schysst låt, tycker om den, lite stämningsfull. Inget märkvärdigt alls. Utan bara trevlig outgiven låt som hade platsat på en Gene soloskiva från denna tiden. Nästa låt däremot, 88 igen, No Conscience, Gene och Vinnie Poncia. Den är verkligen 88, det måste den vara, därför att det här är en väldigt, väldigt tidig och lite underlig variant av Love's a Slap in the Face. Många element från Slap in the Face har sin grund i denna låten, som ändå är en färdig låt. Så att om man lyssnar på båda bredvid varann så hör man när de låter lika, men det är olika låtar och de är bra båda två. Riktigt roligt faktiskt, måste jag säga. Och en sån, vem hade väl trott att Love's a Slap in the Face, ja men det är en sån han skrev på 3 minuter en eftermiddag. Nej, tydligen inte, utan den börjar som en annan låt. Och ja, så, ja, gotta love it. Verkligen. Nästa låt 1988, Now That You're Gone, nummer 3. Det var franska. Eventuellt. Inspelad i Fortress Studios. Det var väl där de spelade in Hot in the Shade också. Tommy Thayer och Kevin Valentine spelar. Och det är ju då Now That You're Gone som... Ja, den kom på hans soloskiva Assolo 2004 eller 2003. Och är redan... Det här är version nummer 3 och vi kommer till fler varianter av den framöver. Gillar riffet. Skönt mollriff. hade ju inte riktigt platsat kanske på Heart in the Shade, eller så hade den det. Just att den är inspelad i Fortress och med Thayer och Valentine som då ryktas spela på Heart in the Shade får ju en att höja på ögonbrynen en smula i alla fall. Nu blir det roligt. 88-89. I'm Paralyzed. Fortress Studios igen, och jag gissar att det är faktiskt påtänkt låt till Heart in the Shade. Det är alltså Paralyzed från Revenge som den hade låtit om den inte hade varit hård och hänsynslös när Bob Ezrin satte tänderna i den, utan det fortfarande var 80-tals Kiss och den hade kommit på Heart in the Shade. Man hör tydligt samma låt, men den har liksom inte... Det är inte arga Gene som sjunger, det är snälla Gene. Så kan vi säga. Precis så är det. Det är inte den arga Gene som skriker Unholy. Det är den snälla Gene som sjunger Somewhere Between Heaven and Hell. Så är det exakt. Det definierar exakt hur den här låten låter. Nästa låt, 88-89, It's Gonna Be Alright, nummer 2. Jajamän, det är den där taffliga trummaskinkassett-demon från 82, fast inspelad för Heart in the Shade. Med Bruce på gitarr. Låter verkligen som Heart in the Shade och hyggligt färdigställd och allting. Och på jättetrevligt. Verkligen, på jättetrevligt. Tätt följt av 88-89, Rock It. Där har jag gissat datumet, men Gene nämner i sin bok att han... eller i valtboken, att han nämner Fine Young Cannibals. Ni vet om She Drives Like Crazy. Nej, det var Weird Al Yankovic. Vad heter den? She Drives Me Crazy. Oh, Weird Al Yankovic. Första gången han nämns i en podd någonsin. Det borde vi göra någonting av. Det får vi göra sen. Gene nämner i alla fall Fine Young Cannibals. Och att han hade lyssnat och var influerad. Och man hör ju verkligen... Alltså, trumbitet och allting bara, ja, du vill göra en egen She Drives Me Crazy. Det gjorde han inte. Det här är en rätt så tradig låt. Men det är en Gene-låt från 88-89 och rösten och stämningen låter Heart in the Shade. Så att, ja, jag gissar att den är därifrån ungefär. Två låtar kvar. 89 har jag skrivit på She's Rotten to the Core. Och den är helt färdiginspelad. Den har kunnat varit med på Heart in the Shade. Det är exakt samma trumljud och allting. Det var Bruce som i slutändan stoppade den. Han tyckte att, jag har läst att han tyckte det var fel väg att gå eller någonting. Och det här är bara en klassisk rocklåt med element från tidigare låtar. Men jag gillar den här riktigt skarpt. Det är en av de bästa låtarna i hela valet också. I och med att den är helt färdig. Det är verkligen en, man hör att vi är nöjda med detta. Men någonstans där stoppades den. Så det var kul att den har fått en chans nu. Och Bruce briljerar och Gene är 89 Gene liksom. Sista låten i denna mappen och för denna podden är Something Wicked This Way Comes. För många år sedan, kanske 15 år sedan, läckte det ut en reel med två låtar, Street Legal och Something Wicked This Way Comes, som då Gene hade spelat in och som har försökt att sälja och göra sig av med. Och Dorro köpte ju denna låten, Something Wicked, och någon annan låt att spela in på den platta. Det är ingen jättebra låt. Den är faktiskt... Den passar väldigt bra som sista låt i denna mappen, därför att den har lite element av det som skulle komma på Carnival of Souls, även om den inte kommer från den tiden alls. Vi har korrekt datum och allting på den. Så att den passar bra som sista låt, det är inte den bästa och den är grymt nedkortad. Jag tror demovarianten vi har sen innan är 5 minuter och den är 3:45. Så att verkligen sjukt nedkortad, och den är... Den är kanske till och med till låtens fördel, för den är väldigt lång och väldigt seg. Även om jag då absolut inte på något sätt godkänner att han har klippt i demolåtarna. Det tycker jag är förfärligt. Nu ska vi se. Nu är vi då egentligen färdiga med den här podden. Och jag hade egentligen tänkt att jag skulle göra ett litet inklipp tidigare i podden. Men det blir fel. Jag har glömt en låt nämligen. Och det är av en anledning, för att det var också en sån här lite ångestlåt. Hur ska vi lägga denna och var ska vi lägga den? I boxen så finns det en låt som heter Master of Flash. Gene har inte skrivit den själv. I gamla dokument och sånt så har vi den som en eventuell 76-demo. Var de datumen kommer ifrån kan jag inte svara på. Jag kan gissa och jag ska berätta det strax. Men jag har satt ett datum på 81, så att den är inspelad någonstans där vi Feel Like Heaven, Only You-biten. Och därför hade jag tänkt klippa in, prata in den som om jag inte hade missat den. Men jag tänkte det är bättre att vi pratar lite extra om denna och gör det som en avslutning på detta avsnittet. För den skrevs av Robert Blaine och John Montgomery. Och då skrevs den 76 och, då, och Kiss köpte den och köpte copyrighten på den 1980. Vilket då troligtvis betyder att den låten vi har här som då Gene sjunger på är inspelad runt 80-81. Och jag gissar att han då har pillat lite med den därför att han står själv som låtskrivare också, tror jag. Det absolut mest intressanta, det är att John Montgomery, som då är en av låtskrivarna, han var med i Street Punk. Street Punk var ju ett av banden tillsammans med Luger och de andra som Kiss spelade med 73. Så han skrev en låt 76 som Kiss köpte 1980. Det här är ju en typisk sån grej som, nu har vi då hört låten och allting, bara, hur hände detta och på vilket sätt? Antagligen så bara hände det. De kände väl honom sedan många år och han bara har skrivit en låt. Och oh, den var bra, vi köper den. Garanterat var det inte mer än så. Men vi vill ju gärna att det ska vara lite mer än så. Vill vi inte det? Vill vi inte att någon av oss ska få tag i Gene och faktiskt fråga den där Master of Flash? Kan inte, hur hände det? Så ni som då ska träffa Gene på Vault i sommar i Stockholm eller Oslo eller Atlanta. Om ni får tillfälle, hälsa från mig och fråga. Den där Master of Flash, vad hände där? Och John, berätta, John Montgomery, Street Punk. För, alltså öppna Genes minnesluckor. Ja, om man nu kan göra det. Öppna dem och se om det faktiskt trillar ut någonting. Och så glöm för pyfflingen inte att spela innan ni frågar så att vi har hans svar inspelat. Filma gärna eller be er kompis filma. Så vi har svaret inspelat så att vi får lite faktum på detta. För det hade jag gärna velat veta. Det där var alltså Genes Vault nummer 2, min mapp som heter 80-89 och med låtar som har fått mig att dra kalsongerna över huvudet och springa kvarteret runt i 6 veckor och ropa frekvenshäst. Eftersom vi har fått då Sweet Temptation and My Losing My Mind som är gamla, som är äldre grejer. Vi har fått Something Seems to Happen at Night, en fantastisk låt från 82, och vi har fått hela slutet av 80-talet där vi skulle kunna sätta ihop en alldeles egen liten LP som vi kunde döpt till. Den kunde ju bara, den kunde faktiskt heta Moneybag, och så kunde den varit, på framsidan skulle det varit då hans nypatenterade Moneybag som han Simmons Records hade som symbol. Gene Simmons Moneybag 1987 eller nej 89. Och så hade vi haft då Hunger, Have Mercy, Chrome Heart, Promise Her the Moon, Dialogue for Love, Suspicious, No Conscience, I'm Paralyzed, och She's Rotten to the Core. Den skivan hade jag köpt. Nu så är vi färdiga för idag. Jag ska se om det finns bussbiljetter till Laxevåg. Jag ska snart sluta tjata om Laxevåg, men det är det bästa ortnamnet jag har hört i mitt liv. Så ni får nöja er lite till. Så hälsningar och tack för att ni har lyssnat som vanligt. Och jag finns på Spotify numera. Woohoo! Vi hörs och syns i en icke allt för avlägsen framtid. Ta hand om varandra, speciellt ni i Laxevåg. Och god afton.